Hej, kul att du är här och vill följa oss från EFS-kyrkan i Ängelholm. Du kommer nu att få se eller höra en predikan från en av våra gudstjänster. Har du några frågor eller vill veta mer om oss som kyrka så kan du alltid gå in på www.efskyrkan.info. Vill du ha tillgång till mer undervisning eller ta del av våra inspelade konferenser eller gudstjänster, gå gärna in på vår playkanal efskyrkan.tv. Nu ska vi lyssna på denna veckas predikan.
Det var ju nästan en liten också pedagogisk tanke det här med predikan. Det är så lätt vi tänker att nu så är det någonting som sägs här och så bara lyssnar. Men predikan tänker jag väldigt mycket är inte bara en dialog eller bara en kommunikation utan faktiskt är en dialog. Förhoppningsvis så får vi ta del av Guds ord så du får gå in här och arbeta och att jag får gensvara på det. På olika sätt. Det får ju synas i livet i stort, men det kan ju också vara så att det är någonting som riktigt griper tag i våra hjärtan som blir som ett gensvar. Psalm 90. Den sjunger vi inte varje söndag här i kyrkan. Kanske det var första gången vi sjöng den här i kyrkan. För att den var inte inlagd i kartoteket där bak i datorn. Visade sig. Jag vet inte. Känner ni igen att vi har sjungit den? Svårt att säga. Det spelar mindre roll. Men det är en strof i den här psalmen som jag tycker säger så mycket om vad det är vi är på väg in i den här möteserien. Vi sjöng så här. Leva i världen. Omvänd till verklighet. Vänd mot Guds framtid. Följd av hans trofasthet. Leva i världen. Det gör vi ju alla. Och vi har ett väldigt, väldigt begränsat perspektiv när det gäller verkligheten. Det vi kallar verkligheten, det har vi ju begränsad perspektiv på bara det. Men där är någonting av att vi lever en tillvaro där det så lätt blir fördunklat när vi upplever det vi upplever. Och Bibeln uttrycker det ju så att ännu ser vi som en gåtfull spegelbild, men då ska vi få se honom ansikte mot ansikte. Få se sanningen, få se verkligheten. Därför så manar oss Bibelns ord och också den här psalmen. Vi lever i världen, men omvända till verklighet. Och där i omvändelsen så får vi också ett perspektiv som sträcker sig in i Guds framtid. Det vi har att se fram emot. Och samtidigt så är vi följda av hans trofasthet. Så här i världen får vi leva med Guds vägledning. Och det är ju en sanning att få upptäcka allt mer. Att den helige ande har tagit boning i våra liv. Och vill på olika sätt hjälpa oss, trösta oss, vägleda oss. Väcka tro i våra liv, uppenbara vem Gud är och så vidare. Att vi får en sannare bild av verkligheten. Så att det var fantastiskt bra, Rebecka. Du frågar, men kan vi passa psalm 90? Ja, den passar jättebra. För den slår an tonen in i det här temat som vi nu sätter några veckor framåt. Andens liv. Med lite olika underrubriker. Och förra söndagen så predikade Sara, vår ungdomsledare, eller en av ungdomsledarna, som talade utifrån den söndagens tema, förra söndagens tema, nådens gåvor. Och det blir ju på som en liten teaser inför den här serien som vi ska ha. Och andens liv, även om vi tar och försöker ta ett helhetsgrepp över ett antal veckor så blir ju det naturligtvis ändå också väldigt, väldigt begränsat. För det rymmer så otroligt mycket detta vad andens liv är. Dels så kommer vi att inleda idag att få reflektera över detta att Guds ande är verksam när vi kommer till tro. Men sen så är det ju också det att Guds ande vill jobba i våra liv så att det får genklang. Vi talar om det ibland som andens frukter. För nästa söndag ska vi stanna upp inför det bibelordet i Galaterbrevet. andens frukter, som i sig skulle kunna vara en temaserie över en hel termin. Sen har vi också, när vi talar om andens liv, det som hör Guds rike till, men som vi bara får ana lite då och då, verkar det som. När det vi kallar övernaturligt får börja hända också i vår tillvaro. Det kan vara ett gudstilltal, det kan vara att människor får vara med om helande, det kan få vara profetiska tilltal och så vidare. Det som hör Guds rike till får glimma till i vår trasiga tillvaro. Det längtar vi efter mer, men det är ändå så att vi ibland talar om det som övernaturligt. Carl, han påminde om detta för många år sedan, och det har satt sig hos mig, att det är ett bättre ord på engelska. Supernatural. Supernaturligt. Men det är ändå en sanning att vi upplever det kanske så. Att nu fick det glimma till. Nu får jag uppleva Guds närhet och så vidare. Och så gör vi lätt den där uppdelningen av att detta är andligt och detta är världsligt. Och ibland så säger jag lite tillspetsat så här, förmodligen mest till mig själv men också i andra sammanhang, att Gud är inte intresserad av ditt andliga liv, utan han är intresserad av hela ditt liv. Det är inte så att nu så går vi i kyrkan och då var Gud, kopplar Gud på, och sen så går jag till jobbet och, eller vad det nu kan vara, och så kopplar Gud av. Så är det inte. Utan Gud är intresserad av hela våra liv. Men så gör vi ändå den där åtskillnaden så lätt, både i vårt språkbruk och också i vår upplevelse, att någonting är andligt och någonting är kötsligt. Ändå är det ett liv. Men det är inte fel att göra den uppdelningen. För så lär oss också Bibeln att där är någonting som drar oss bort ifrån Gud, och det är någonting som drar oss till Gud. Där är en åtskillnad. Vad sjöng vi i salmen? Omvänd till verklighet. När vi talar om att vi vänder om till Gud, då är det inte bara det att vi vänder oss till någon, till Gud, utan det är också att vi vänder oss bort från något, och kanske i förlängningen vänder oss bort från någon som vill lura oss bort ifrån sanningen och verkligheten om vem Gud är och hur mycket han älskar dig, att han har dött för din skull och så vidare. Så därför så är det spännande att få stanna upp inför detta andens liv. Idag så är underrubriken en ny födelse. Andens liv vill en ny födelse. Och vi ska läsa ett rejält gott stycke ifrån Johannes evangeliet 3. Och det är ett samtal som sker en sen natt i Jerusalem, där Jesus blir uppsökt av en av rådsmedlemmarna. En äldre lärd man som söker upp Jesus i skydd av nattens mörker och samtalar. Nikodemus får möta Jesus. Och vi läser från kapitel 3 och vers 1 fram till och med 21. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Jesus svarar: sannoliken jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus svarar: hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarar: sannoliken jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill. Och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden. Nikodemus frågar, hur är det möjligt? Jesus svarar, du ska vara en lärare för Israel och du förstår inte det. Sannoliken jag säger dig, det vi vet förkunnar vi och det vi har sett vittnar vi om. Men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stigit upp till himlen utom den som stigit ner från himlen, människosonen. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen så måste människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd eftersom inte han har trott på Guds enda sons namn. Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen då älskade människorna mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Nikodemus. Han befinner sig i Jerusalem och har kanske fått höra bud om att det börjar ske saker kring den här Jesus. Enligt Johannes återgivning så har i alla fall det första tecknet skett i Kana. Men förmodligen har det börjat hända tecken och under, kanske också i Jerusalems närhet. Så att Nikodemus har börjat ana att någonting är det speciellt med Jesus. Han börjar ana Guds verk i och genom Jesus. Men ändå har han inte förstått vem Jesus är. Och kanske vi här får börja ana att Nikodemus, han är på omvändelsens väg. Han börjar, kanske det är Guds andes verk i honom som redan har börjat uppenbara att det är något speciellt med Jesus. Det han gör, det måste visa på att han är sänd ifrån Gud. Han, Nikodemus, denna lärda man som tillhörde fariseerna, som var de rätt trogna, de som hade satt upp ett andligt regelverk för att kunna leva ett rätt och fromt liv. Men det är som att Nikodemus och hans vänner förlitade sig mer på ett andligt bygga ett andligt regelverk än andens verk. Och därför så möter Jesus Nikodemus med den här påståendet om att blir du inte född på nytt, då kan du inte se Guds rike. Han som levde rätt, han som höll lagen, han kunde inte se Guds rike. Du behöver bli född på nytt. Och detta att bli född, vi har ju inget minne av vår egen födsel. Men ni som är mödrar, ni vet vad det är att få föda fram ett barn. Det är inte så att ibland säger man så att barnet, ja men det är lite drygt innan du kommer ut för att det trivs så bra där inne och vill vänta. Men att födas är ju egentligen en väldigt passiv form. Det är inte så att nu ska jag föda mig själv. Jesus säger, låt er bli födda. Det är någonting som sker i mig genom någon annan. Och det är andens verk. Paulus, han skriver i Titusbrevet 3. Bara se så jag hittar rätt snöre här. Paulus skriver i Titusbrevet 3, vers 4. Och några verser framåt. Men när Guds var frälsares godhet och kärlek till människorna blev uppenbara, räddade han oss. Inte därför att vi har gjort några rättfärdiga gärningar, utan därför att han är barmhärtig. Och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den heliga anden. Genom Jesus Kristus vår frälsare har han låtit anden strömma över oss för att vi genom Guds nåd ska bli rättfärdiga. Så som det är vårt hopp, vinna evigt liv. Detta är ett ord att lita på. Frälsningen. Där är ingenting som vi kan uppnå en frälsning på egen hand. Genom våra egna ansträngningar eller våra egna meriter. Utan det är bara en Guds nåd. Att få bli född på nytt är andens verk och inte mitt eget. Så när Jesus fortsätter att tala med Nikodemus så sätter han sig själv i centrum. Vi sjöng ju den lovsången. Jesus kom var mitt centrum. Och Jesus sätter sig själv i centrum. För han börjar peka på att det är jag som är svaret på hur du ska kunna bli född på nytt. För när vi läser och gör den översättningen att vara född på nytt, så skulle vi lika gärna kunna översätta det som att vara född från ovan. Och det är det som också Jesus kopplar till när han börjar tala om att människosonen ska bli upphöjd. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Och så kommer Bibelns sammanfattning i Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det är något som kommer från ovan. Att vara född från ovan, det är att vara född på nytt. Och Jesus har så här tidigt i sin offentliga gärning redan fokuset på korset. Jag måste bli upphöjd. Likt ormen blir upphöjd av Mose i öknen, så ska människosonen bli upphöjd. Anton, han delade något om vi satt i bönen inför gudstjänsten. Det som ibland får lov att gripa oss. Nu återgör det kanske fel. Men det här att det är för mig. Jag tror att det är en styrka i att få vila i det kollektiva. Att vi får uttrycka tron tillsammans. Men samtidigt bara få bli drabbade av detta. Jesus har dött för mig. När Jesus han talar med Nikodemus så säger han: du behöver bli född på nytt. Jag ska upphöjas. Jag kommer att dö på ett kors, men jag kommer att besegra döden, uppstå igen. Och där ligger möjligheten för dig att få grepp om verkligheten. Att få se Guds rike, förstå det. Du kan inte förlita dig på ett andligt regelverk, utan du måste förlita dig på andens verk. Men Nikodemus förstår ändå inte. Ja, ska jag födas på nytt? Och så börjar Jesus tala om att men du måste bli född av vatten och ande. Den här versen som säkert kan användas med lite olika bottnar naturligtvis. En del talar om reningen och förlåtelsen, att den är nödvändig, vilket den absolut är. Kan också ibland koppla till att tala om dopets nödvändighet och vad som sker i dopet. Men här får vi nog ändå förstå det som att Jesus talar synonymt vad det gäller vatten och ande. Att han säger andens verk måste ske. Kopplingen att vatten och ande har med vårt annat att göra, det kan vi också se lite längre fram när Jesus återvänder vid en av de andra stora högtiderna. När han återvänder till Jerusalem med lärjungarna vid lövhyddohögtiden. Och där på högtidens sista dag, där prästerna hämtar vattnet nere i Siloadammen och bär upp för att ösa över brännofferaltaret uppe i templet. En reningsceremoni, ett offer som är där för att tala om syndernas förlåtelse. Ett rättfärdigt förhållande i förhållande till Gud. Där ropar Jesus ut. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig och hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Och detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Här ser vi likheten, synonymen, vatten och ande. Och så säger Jesus: du måste bli född av anden. Även här dyker Nikodemus upp i lövhyddohögtiden lite senare, om vi hade fortsatt att läsa. För nu börjar redan här smidas planer på att röja Jesus ur vägen. Och Nikodemus försvarar Jesus och säger: vi kan väl inte döma honom utan att höra honom. Och vi anar Nikodemus omvändelse. Han börjar mer och mer förstå vem Jesus är. Och han kommer ju också vara den som får begrava Jesus. Som får be om kroppen efter att han har dött. Tillsammans med hans kollega Josef. Andens liv. Det här blir en retorisk fråga. Du får väl svara tyst i ditt hjärta. Känner du dig andlig? Känner du av andens liv i ditt liv? Ibland så kanske vi med viss tveksamhet kan räcka upp handen här tyst i hjärtat och säga: ja, jo, ibland så blir det. Men tyvärr så tror jag att vi alla delar på erfarenheten av att jag blir lite tveksam. Jag känner mig inte speciellt andlig. Men då måste vi få påminnas om detta. Om du är en troende, om du tror på Jesus Kristus, om du har bekänt honom i ditt liv, då har anden gjort det absolut viktigaste verket i ditt liv. Och du är superandlig. Om det nu finns något som heter superandlig och göra graderingar i det. Det vill jag inte göra. Men tänk och bara få vila i det. Anden har varit med och uppenbarat vem Jesus är. Nikodemus talar om vinden som vi vet inte varifrån den kommer. Vi kan ana den, och så är det också. Ja, vi ska läsa ett annat bibelord sen. Vi har inte sett honom, men tror ändå. Och det är anden som uppenbarar vem Jesus är. Om du får en känsla i ditt inre, en längtan av att vända om och säga att be om förlåtelse: det här blev inte som det skulle. Gode Gud, förbarma dig över mig. Ta mig till din närhet igen. Eller hur vi nu uttrycker det. Då är anden verksam i ditt liv. När du ropar på hjälp: gode Gud, hjälp mig. Jag har nöd för någon eller för något eller för mig själv. Gode Gud, förbarma dig. Ja, den bönen kommer vi inte liksom på automatik på själv. Utan anden är där och samverkar tillsammans med dig. Och i det kan man faktiskt få någonstans räcka upp handen. Ja, det kanske inte känns så här. Men Gud, tack för att din ande verkar. Tack att jag i det avseendet får vara andlig. Jag ska utmana dig att jag tar fram alfa, lilla alfa-foldern. Där ligger en rätt så rejäl hög ute i foajén. Och där gör den ingen nytta, den där högen. Vi kan gå och titta på dem och ta någon och tycka att ja, de var fin, jättebra gjord och så. Men tänk om du skulle ta dig ett par såna här foldrar och be Gud. Vem ska jag ge denna till? Eller vilken postlåda ska jag bara gå förbi och lägga den i? Vi kan lägga ut 500 i postlådor. Men det kanske också räcker att lägga det i en postlåda. Om det är till rätt. Jag vill ha den lite naiva tron på att Gud också kan få leda i det. Så ta dig några sådana och fråga dig själv. Gode Gud, vilken postlåda ska jag pytsa ner denna i? Om inte det känns bekvämt att ge det till en granne. Du kanske ger till din granne under flera år och det känns, nej, nu är det gjort. Fråga Herren. Heligande, led mig. Så var med och töm högen där ute. Får jag lov att avsluta och läsa ett ord från Petrus första brev. Där står det första Petrusbrevet 1 och 3 och framåt. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Till ett arv som inte förstörs eller fläckas eller vissnar och som väntar på er i himlen. Till Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Leva i världen. Omvänd till verklighet. Vänd mot Guds framtid. Följd av hans trofasthet. Hör ni de stroferna i den här bibelversen? Och så säger Petrus också så här. Ni har inte sett honom, men älskar honom ändå. Ni ser honom ännu inte, men tror på honom. Och ni kan jubla i outsäglig himmelsk glädje då ni nu står nära målet för er tro. Era själars räddning. Guds ande får uppenbara. Ska vi bedja tillsammans? Jag tackar kära himmelske far för att du är den som verkar. Du är den som upprätthåller den viktigaste förbönen i våra liv. Där du ber och vädjar för oss var och en. Du som outtröttligt vill ge nytt hopp. En fördjupad tro. En sannare blick för vad som är sant och verkligt. Vi inbjuder dig heligande att fortsätta ditt verk i våra liv. Och vi ber om nåden att vi skulle få möta en tid där fler människor får lära känna sanningen. Du själv, dig själv. Du som är vägen, sanningen och livet. Och Jesus, tack för ditt tålamod med oss. Tack för att vi får komma inför dig med allt det som skaver i våra liv. Det som har blivit fel, medvetet eller omedvetet. Att vi får komma till dig utifrån det att vi är födda in i en trasig värld. Men där du har öppnat vägen i dig själv tillbaka till det som är vårt hem. Ditt hjärta och din närhet. Jesus, så tillsammans vill vi be om förlåtelse för det som har blivit fel i våra liv och i våra sammanhang. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Till dig som ber om syndernas förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Du är förlåten i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi tackar och ber. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen.
Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info/nästa-steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.